En podcast från Aftonbladet.
Det här är ett extra avsnitt av podden Kungligt med anledning av att rättegången mot Mauritz Borg-Höjby nu är avslutad. Sista rättegångsdagen var igår, 19 mars. Vi ska också säga som vi brukar säga att idag är fredag 20 mars på förmiddagen. Och Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén har varit på plats i Oslo tingsrätt och kommer att finnas med oss på länk. Och i studion så finns det Jenny Alexandersson som är Aftonbladets hovreporter och expert på kungligheter. Det har varit en brådskande morgon, Jenny.
En mycket tidig morgon.
Vi kommer att komma in på Marius rättegång om en liten stund och då kommer också Linda Hjertén vara med. Men först, för idag kom det. Norska NRK har publicerat en intervju med kronprinsessa Mette Marit i Norge. Hennes första uttalande och intervju efter att det uppdagades då via de här släppta Epstein-filerna. Att hon har haft en, som många uppfattat det, intim och nära relation till den 60:e pedofilen Jeffrey Epstein. Med intervju så var ju också kronprins Håkon och den här intervjun publicerades för några timmar sedan.
Mm. Det man kan se är att Mette-Marit och Håkon sitter bredvid varandra i varsin stol. De är klädda i svart. De är väldigt, ja, men lite tagna av stundens allvar. Det kan man se. Det är en intervju på 18 minuter ungefär. Ett Mette-Marit får svara på alla de frågor som har dykt upp från olika håll och som är de mest viktiga. Det har ju tagit tid för Mette-Marit och Håkon och sätta sig i den här intervjusituationen. Det är ungefär 6 veckor sedan som Håkon sa att Mette-Marit vill förklara sig, men att hon behöver tid att samla sig. Det här är bra krishantering. Det är en kontrollerad intervju. Det är möjligtvis så att man har kommunicerat frågorna innan, och om inte så har såklart hovet och rådgivare preppat det här paret, gjort övningsintervjuer och liknande, för att de är väldigt, alltså jag upplever Mette-Marit som väldigt säker i sina svar.
Mm. Och det var väldigt smart tycker jag att ta med Håkon, för hade hon suttit där själv igen, då hade det tolkats och spekulerats 7 varv runt. Hon fick inledningsvis frågan, varför har det gått 7 veckor utan att du uttalat dig? Hon svarade då att det har varit en krävande tid för familjen och fokus har legat på just familjen, att hon är mamma till en ung man som varit i en krävande situation och att hennes hälsa kräver väldigt mycket vila.
Ja, och det kan man ju förstå. Hon lider av en allvarlig sjukdom, lungfibros. Hon visste att den här stunden skulle komma när hon var tvungen att göra ett uttalande. 7 veckor, det är lång tid att vänta på en förklaring, det är det. Hon har ju å andra sidan haft andra saker för sig också med Marius, stötta Marius och så vidare. Mm. Håkon sa till medierna att hon ville förklara sig, som vi pratade om. Även hovet har ju gjort ett uttalande om en kommande förklaring. Och ja, här sitter vi nu.
Mm. Vi ska gå in lite på intervjun. Hon fick då frågor som handlade om hennes relation till Epstein, bland annat hennes mejlkorrespondens med honom och vilken typ av relation de hade.
Mm. Det här är enda gången i intervjun som jag reagerar på att hon lite grann nipper till i ansiktet. Alltså att det finns ett litet uns av irritation över den där frågan. Hon svarar i alla fall att det var en vänskaplig relation. Hon säger att han var en vän till mig, först och främst. Men om din fråga är om relationen hade en annan karaktär, då är svaret nej.
Och då fick hon följdfrågan, för många har uppfattat tonen i mejlen som intim. Är det en korrekt uppfattning? Kronprinsessa Mette-Marit svarar då, jag upplevde det inte så, jag upplevde det mer som en kamratlig ton.
Mm, det är väldigt subtilt där, men jag tolkar det som att hon blir aningens irriterad över frågan, som sagt. Sen är det så här, 2 personer kan uppfatta en situation totalt olika. Det är lite av livets paradox. Vad som är sant för dig är inte riktigt sant för mig, det behöver inte vara så. Så det vi får förlita oss på, det är ju en händelses fasta ramar. Plats och tid, de är konstanta. Att Mette-Marit flög till Miami och bodde i Epsteins hus, det vet vi, det står klart. Att hon skickade mejlen som nu är offentliga, det står klart. Sen, ur dem så kan ju var och en visserligen då skapa sig en egen uppfattning om relationen, hur man tolkar den här tonen. Men det kommer alltid bara vara en tolkning, och kronprinsessan slår ju fast att hon och Epstein enbart var vänner, de skämtade, de hade en jargong mellan sig. I det här läget vill jag ändå påstå att kronprinsessan inte har någon anledning att ljuga, för hon vet också, det kan komma att släppas fler Epstein-filer i framtiden. Om hon smusslar med sanningen nu, då är hon ju för alltid förlorad för norrmännen. Då finns det ingen återvändo.
Men det fanns en fråga som jag tänkte som fortfarande hänger lite i luften. Hon beskriver hur hon blev manipulerad av Epstein, men vi får inte veta något mer om det. Något exempel, exempelvis hade man ju kunnat tänka sig att hon skulle kunna ge. Eller någon vidare redogörelse på vilket sätt hon blev manipulerad. Och det är ju också lätt att säga efterhand, och att manipulationen då skulle ha varit ett grundskäl för sitt eget agerande. Jag funderade lite på det, jag har sett fler reagera på just den saken.
Ja, samtidigt. Jag tycker nog också som du, det klart att det hade varit värdefullt med någonting mer kring det där. Hon hade tjänat på det, absolut. Samtidigt är det så här att om man kollar på Epsteins nätverk som var enormt, så är det både presidenter, kungligheter, det affärsmän, miljardärer, tusentals kvinnor, ja men, viktiga personer i samhället. Det är klart att det här är en manipulatör. Det är ju, alltså, det står utom rimligt tvivel. Han fick ju människor att stötta honom. Till och med efter att han var dömd för sexbrott så vevade han ju igång det här nätverket, och det var ju många av de här männen som fortsatte att träffa honom. Och, ja men prins Andrew till exempel, nu ska vi kanske inte diskutera hans omdöme då, men och även då Mette-Marit, så att det fanns ju någonting med Epstein som gjorde att han blev magnetisk för andra människor.
Och i den här intervjun så pratas det också om ett specifikt mejl från Mette-Marit till Epstein. Kronprinsessan är på ett kungligt bröllop, och vi vet i efterhand att det är bröllopet i Luxemburg där storhertigparet gifte sig. Mette-Marit raljerade över bröllopet och hur tråkigt det är att hon vill att Epstein ska rädda henne från det. Vad säger de där?
Det här är mycket känsligt för Mette-Marit. Hon säger också att det var en stor utmaning för henne, just det här, att det här mejlet blir offentligt, och att hon faktiskt har pratat med de berörda om det. Att skriva en sån sak och att det sen blir offentligt, det är ju jättepinsamt för henne i hennes officiella roll och i kontakten med andra kungahus, såklart. Det är inte så kul att höra att det här storhertigparets bröllop då, som planerats ett helt år, det är deras största dag i livet, att någon gäst där då sitter och tycker att det är trist och vill bli räddad därifrån.
Mm. Hon fick också frågan om det mejl där hon skrev 2011, där hon skriver då: jag googlade dig efter förra mejlet, jag håller med, det såg inte bra ut. Och det var ju då en smile efter det. Vad var det kronprinsessan googlade? Vad var det som inte såg bra ut? Hon fick då en fråga kring det.
Mm. Här är ju svaret att hon själv har ägnat mycket tid åt att försöka ta reda på vad det är för googling och sökning. Hon säger också att hon önskar att hon hade resten av den här e-mail-korrespondensen. Hon säger då så här att: jag hoppas och tror att om jag hade hittat information som gjorde att jag förstod att han var förövare, så hade jag inte skrivit en smiley efteråt. Så pass väl känner jag mig själv, säger hon då.
Och det här har jag också sett en del reaktioner på. Att det finns följdfrågor som inte riktigt ställdes här. Bland annat det här då, vad var hon hittade när hon googlade?
Ja, men hon ville inte. Hon säger att hon inte minns det då. Hon vidhåller verkligen det, att hon har ingen aning om varför hon googlade eller vad hon hittade. Och att det också är 15 år sedan.
Mm. En annan intressant sak i den här intervjun var när hon fick frågan kring Epsteins hus i Palm Beach som hon 2013 då lånade eller bodde i. Då var han dömd i ett prostitutionsmål med en minderårig, och frågan är: varför lånade kronprinsessan hans hus? Och då svarar hon här i intervjun: för att en gemensam vän till oss hade lånat huset, därför åkte jag dit.
Mm. Här tycker jag också att det kommer något intressant. Hon säger nämligen så här, när han kom, då menar hon Epstein då, när han kom den sista dagen så uppstod en situation som gjorde mig så pass otrygg att jag ringde hem till Håkon. Men jag hade kontakt med honom en tid efter det. Jag tror att det berodde på att han var så manipulerande och använde att vi hade en gemensam vän. Och vi kommer nog aldrig få reda på exakt vad det här var för händelse eller vad som inträffade. För hon vill verkligen inte prata om det och markera det i intervjun. Och inte heller Håkon vill säga någonting om själva händelsen. Men han säger då att han minns det här samtalet som han fick från Mette-Marit i Florida. Och det kan ju vara så att Mette-Marit såg något som hon inte skulle ha sett. Eller att Epstein sa eller gjorde någonting mot henne som hon inte vill ska komma fram. Men hur som helst så har det har ju väckt henne från den här manipulationen som hon talar om. För att från och med den händelsen så inser hon då att det här är en person som inte vill henne väl.
Mm. Och sen så är det här mejlet som jag vet att många också reagerade mycket på, som kom fram med de här Epstein-filerna. Det är när Mette-Marit skriver till Epstein att Paris är en bra plats för otrohet. På frågan kring det mejlet så svarar hon att det var en kamratlig ton och att jag har ingen lust att ha de mejlkorrespondensen ute i offentligheten. Jag var i en period där jag var i en krävande fas i mitt liv och det har varit krävande att få de här e-posten i tryck. Vad tror du hon menade här med att hon hade var i en krävande situation i sitt liv?
Omöjligt att veta. Kanske var hon på en dålig plats i livet just då. Hon kanske hade utmaningar som är väldigt privata och hon nämner ingenting om det. Men på något sätt så har hon uppenbarligen då funnit någon glädje i att prata med Epstein, att ha den kontakten med honom under den perioden.
Men vad tänker du om det som Håkon berättade, att det var ingen hemlighet att Mette-Marit hade den här vänskapen som hon säger och han uppfattas som att han visste det mesta omkring kontakten mellan då Mette-Marit och Epstein och träffarna med honom?
Mm. Båda två är väldigt tydliga med detta. Jag blir inte särskilt överraskad heller. Vi har ju pratat om det här i tidigare poddar och det är ju ändå så att det är i stort sett omöjligt för Mette-Marit att resa utomlands på det här viset utan att det är en stor apparat som går igång. Hovet och familjen blir ju på något sätt automatiskt informerad för det handlar om säkerhet, det handlar om bokning av resor och så vidare. Det är så mycket parametrar i det här för henne att resa iväg som blivande drottning av Norge. Och Håkon, han slog ju fast det ganska tidigt i intervjun att han kände ju till det här, kände till den här kontakten.
Men okej, okay, hur uppfattade du henne överlag under den här intervjun?
Ja, jag uppfattade henne som, hon inser att det här är viktigt, hon inser att det här är någonting hon måste göra. Hon inser att det här är en rejäl uppförsbacke för henne, det här är första steget. Hon blir känslosam ibland. Börja gråta vid några tillfällen eller mer att hon får gråten i halsen.
Ja, och nästan att rösten bryts lite.
Så. Ja, och det är ju det är ju vid de här tillfällena när hon pratar om Epsteins offer. Det verkar sitta djupt i henne att hon på något sätt har legitimerat, som hon säger, legitimerat honom som person. Jag uppfattar henne som trovärdig och ärlig. Mycket baserat på att jag har ju träffat henne många gånger. Jag känner henne inte, men jag har ju en uppfattning av henne som kronprinsessa av Norge. Sen är det ju den här saken som man inte får glömma bort. Hon vet, och alla runt omkring henne vet, att om hon ljuger nu, då förlorar hon allt. Då förlorar hon för alltid norrmännens stöd. För att hon kan aldrig veta när det släpps nya Epstein-filer. Hon kan aldrig veta när det kommer ny information kring detta. Skulle hon avslöjas med en lögn i den här intervjun, då finns det ingen återvändo.
Nej, men jag har redan sett artiklar där de liksom framställer som att man inte tror att hon var helt ärlig. Och vi har fått mejl till Kungligt mejlen här på morgonen där människor tvivlar lite på hennes.
Men så kommer det alltid vara. Ja, det kommer vara två läger i det här. De som verkligen så här känner med henne i intervjun och de som är kritiska. Det kommer alltid vara så.
Mm. Men kommer det här då att räcka för att hon ska få ett ökat förtroende av det norska folket?
Ja, men den här intervjun är ju inte något avslut på den här skandalen. Jag skulle vilja säga att det är starten på ett mödosamt förtroendebyggande arbete för Mette-Marit. Det här är bara början. Och det är väl därför hon också behöver tid på sig, samla kraft och vila ut. För hon vet vad som startar nu, det kommer ta tid. Och det här måste hon ju bära samtidigt som hon hanterar sin allvarliga sjukdom och sin son Marius Borghöjbys avgrundsdjup och eventuella straff. Mette-Marits uppgift sedan 25 år tillbaka, det är att stötta sin man i hans arbete. Och nu är det Håkons tur att stötta sin hustru i den värsta skandalen som norska kungahuset drabbats av i modern tid.
Okej, vi ska nu ta en kort paus. Vi lämnar intervjun med Mette-Marit. Vi är tillbaka alldeles strax. Då ska Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén och också Jenny Alexandersson sammanfatta rättegången mot Mette-Marits son Marius Borghöjby. Och så ska vi gå igenom åklagarens yrkande på straff och den bevisföring som lagts fram. Och även då försvarsadvokaternas slutplädering och vad de vill föra fram. Och också när en dom kan komma att komma. Vi är alldeles strax tillbaka. Det händer mycket i det norska kungahuset och nu så lämnar vi Mette-Marit när det då gäller Epstein-filerna och går över till rättegången mot Marius Borg Høiby som nu är avslutad. Och Marius Borg Høiby står då åtalad för 40 brott, däribland 4 våldtäkter, misshandel i nära relationer mot sitt ex Nora Haukland samt våldshandlingar och brott mot besöksförbud mot då Frogner-kvinnan. Han anklagas också för att ha filmat flera kvinnors könsorgan utan deras vetskap eller samtycke. Åtalet omfattar även bland annat ett dödshot, trakasserier mot polisen, flera trafikförseelser och transport av minst 3,5 kilo marijuana. Marius Borg Høiby har erkänt några brotten men nekar till alla anklagelser om våldtäkt och till att ha utsatt sitt ex Nora Haukland för våld i nära relation. Vi ska här försöka sammanfatta rättegången, vad som har stått ut, vad statsåklagaren Sturla Henriksberg yrkar på för påföljd och vad försvarssidan och Marius Borg Høibys advokater då framhävt och slutpläderat för. Och nu har vi då med oss Linda Hjertén, Aftonbladets krimreporter som har varit på plats då i Oslo i tingsrätten. Linda, du är nyss hemkommen. Hur var de senaste dagarna i rättssalen?
Ja, det var ändå väldigt intressant att höra den här långa rättegången sammanfattas. Först av åklagarna som ju då trycker på dels de här filmerna som ju finns av de här misstänkta våldtäkterna som de ju menar är ett väldigt tydligt bevis på att de här har skett, att kvinnorna var sovande eller i alla fall till synes sovande när han utsatte dem för övergrepp. Så har de även tryckt på det våld som han misstänks ha utsatt sina ex-flickvänner för. Och att det vid flera tillfällen då enligt kvinnornas egna vittnesmål har riktat sig mot halsen, alltså strypvåld. Och det här är någonting som det har forskats mycket om de senaste åren, hur farligt det är med strypsex och strypvåld, just för att våld mot halsen kan så snabbt bli livsfarligt. Och det här tryckte åklagarna på i sin plädering då, att han har utsatt dem för saker som har varit fara för deras liv. Och så tog de också upp mycket av det här, för det här är ju då våld inom nära relation, många av de här punkterna. Även våldtäkterna har ju inträffat när det bara har varit offer eller misstänkta målsägande då och Marius på plats. Och det är ju ofta då ord mot ord situationer där man då i de här fallen har försökt underbygga det också med vittnesmål från kvinnornas vänner och släkt. Där de har berättat hur de här kvinnorna förändrades efter att de träffade Marius.
Mm. Vi ska återkomma och komma tillbaka till då åklagarens slutplädering. Men vad har då försvarsadvokaterna fokuserat på i sina slutpläderingar?
Ja, de fokuserade väldigt mycket på att ifrågasätta kvinnornas berättelser generellt, skulle jag säga. Alltså dels de här misstänkta våldtäkterna, där ifrågasatte advokaterna, då Marius advokater, om kvinnorna överhuvudtaget ens sov. De menar att Marius, deras klient, och inte på något sätt skulle ha, eller att han på något sätt skulle utnyttja kvinnor. De menar att åklagarsidan har försökt visa upp ett modus operandi, alltså ett tillvägagångssätt som han då ska ha satt i system, som de menar att det finns inga belägg för det. Vad gäller Nora Haukland så menar de att hon överhuvudtaget inte varit rädd för Marius, att där har det handlat om högljudda gräl mellan båda parterna, men att parterna har varit jämställda. De kallar även henne för en influencer med ekonomiska motiv. Vad gäller Frogner-kvinnan, där medger ju Marius visst våld mot henne. Men där tryckte liksom hans advokater på att det här våldet har främst riktat sig mot ting, alltså mot saker, att han har slagit sönder saker. Men det här vet ju många enligt forskning vad gäller våld i nära relation, att även våld mot saker kan framkalla en enorm rädsla och vara även våld det i sig.
Mm. I 7 veckor har vi alltså kunnat följa då rättegången. Målsägaren har vittnat, nära anhöriga till målsägaren, experter och poliser och självklart då även Marius själv. Några av de viktiga punkterna i då Sturla Henriksbös bevisföring, statsadvokaten, har varit videoklipp och bilder av brotten. Polisen har gått igenom runt 100 000 mediefiler och då handlar det även om meddelanden och annan typ av kommunikation. Många sms mellan Marius och kvinnan har läst upp och Marius sökhistorik har gått sig igenom och lästs upp. Även målsägandes vittnesmål har vi hört, alltså kvinnorna, och sen även då, som du nämnde där lite Linda, andra vittnen, vakter, experter och polis. Det har varit en hel del restriktioner under rättegången, Linda. Beskriv hur de har sett ut och på vilket sätt har det möjligtvis då påverkat journalisternas arbete?
Alltså vanligtvis när det handlar om sexualbrott och brott i nära relation så är det ju svenska rättssalar väldigt mycket som sker bakom stängda dörrar. Här valde Oslo tingsrätt att öppna upp för medierapportering och allmänhet, vilket är ganska ovanligt. Så att vi har ändå fått höra och se ovanligt mycket från den här rättegången. Men det har funnits en del restriktioner, som att flera av kvinnorna har velat behålla sin anonymitet. Att media alltså inte får skriva någonting som kan avslöja vilka de är. Heller inte har vi fått rapportera om allting som har att göra med deras hälsotillstånd och sexuella preferenser. Men det här är ju helt rimliga restriktioner, kan man tycka. I övrigt har vi ju fått se och höra det mesta som båda sidorna har lagt fram. Och det är ganska ovanligt.
Mm. Och det här då när det gäller kvinnors vittnesmål, de har ju varit utförliga och detaljerade. De har ju, som du nämnde, också fått svara på frågor som har varit väldigt intima och säkerligen svåra att berätta om när det gäller de misstänkta brotten. Kan du beskriva, Jenny, vad är det kvinnorna har berättat?
Det handlar ju om brotten såklart. Det har ju varit mycket detaljer om de här situationerna då brotten ska begåtts. Men det också handlar mycket mer övergripande om relationen till Marius, olika händelser som på olika sätt då kan berätta om hur den relationen ser ut helt enkelt.
Mm. Och Linda, vi har ju då sett flera kvinnors vänner och familjemedlemmar vittna också. Vad har de beskrivit?
Nej, men de har beskrivit hur deras anhöriga vänner, då, de här kvinnorna, har förändrats när de har varit tillsammans med Marius. Kvinnorna har ju själva beskrivit, framförallt då Nora Haukland och Frogner-kvinnan har ju beskrivit hur Marius var en person med två ansikten. Han kunde å ena sidan vara enormt kärleksfull och omtänksam, lovebombade de båda liksom, för att i nästa stund vända helt och bli liksom svartsjuk, arg och kontrollerande och våldsam, då beskriver de. Och det här beskriver då deras anhöriga och vänner, att de märkte hur de började förändras, hur de tappade glimten i ögonen, hur de kändes, upplevdes mer osäkra och otrygga. Själva har de ju beskrivit hur de hela tiden försökte anpassa sig och liksom tassa på äggskal för att inte göra Marius arg. I Nora Hauklands fall handlade det mycket om att han, enligt henne då, ville att hon skulle klä sig mindre avslöjande, att hon skulle synas mindre i liksom skvallepressen, och att han då ställde mycket krav på henne om hennes utseende och så vidare.
Det har ju också varit väldigt speciellt att se anhöriga till de här kvinnorna vittna. Bland annat så var det en pappa till en av kvinnorna som satt i vittnesbåset, och det blev ju av och till väldigt känslomässigt. Han vände sig direkt mot Marius vid ett par tillfällen och pratade till honom. Och det är klart att det har varit mycket känslor i rätten. Även de dagarna när jag var där så var det en del tårar. Marius fick något utbrott och protesterade mot någonting som åklagaren då förde fram. Så det här är ju en jättetuff situation för både målsägande, tilltalande också, och de vittnen som suttit i det här vittnesbåset.
Mm. Vi ska också såklart komma in lite på vad Marius vittnesmål har gett. Men Jenny, du har ju också varit flera experter på plats i rätten.
Mm, ja, men det har det. Bland annat en sömnexpert då som har gett sin expertis angående om kvinnorna ska ha varit sovandes eller utslagna eller inte. Och det baseras ju då på de här videoklippen som man har hittat i Marius telefon och i hans dator och sådär. Det har också funnits IT-experter på plats som har gått igenom bilder och sökhistorik och så vidare, och på vilket sätt Marius har då sparat. Det har ju varit någon viss systematik i hur han har sparat bilder. En av de här filerna som man använt då som de har hittat var döpt till porr, och där då funnits bilder på kvinnorna och underliv och så vidare.
Ja, och Linda, det här med bilderna har ju varit en springande punkt för flera av kvinnorna. Det handlar ju då om misstänkta övergrepp och våldtäkt, men att även figurera på bild i sådana situationer, det blir ju möjligen som ett extra övergrepp då när det här visas upp på olika sätt i rätten.
Ja, så har de ju själva beskrivit det, och de har även beskrivit den enorma rädslan som de fortfarande känner över att de här bilderna har delats eller spridits, eller att de kan komma att dela eller spridas. En av kvinnorna, hon beskrev ju hur hon visste ju inte om att det här hade hänt. Hon kände morgonen efter en efterfest att någonting kändes lite konstigt, men tänkte inte mer på det, för i det stora hela hade hon haft en väldigt kul liksom kväll då på godset Skaugum. Det var ju först flera år senare när Marius greps för att ha varit våldsam mot Frogner-kvinnan som hon fick veta då att det fanns filmer på henne som hade hittats på Marius dator. Och hon har ju beskrivit att hon fick se sig själv på den här filmen, att hon ser liksom i det närmaste död ut när han använder hennes kropp då, som åklagarsidan gör gällande. Så att de här filmerna har ju dels inneburit, menar åklagarsidan, en extra kränkning för kvinnorna och också den här rädslan som många av dem känner att de här filmerna fortfarande finns där någonstans ute på nätet.
Och vi vet ju inte hur eller om de har spridits, men vi vet att Marius har varit med i flera gruppchattar med andra män och kompisar. Där har det postats mycket bilder, men om det har varit bilder på de här kvinnorna, det vet vi ju inte. Men det finns ju en väldigt speciell videofilm som en av hans kompisar har lagt upp i en sån här gruppchatt, där en kompis filmar honom, han sitter ner på en stol, han får frågan, vad hände egentligen med din tidigare flickvän? Och Marius skrattar eller flinar och så slår han mot kameran som om han skulle då boxa till kameran, och det tolkar ju många som att ja, som att han menar eller skämtar om att han då har slagit till henne.
Mm. Det har ju även då varit med ett antal vakter som då är vakter på Skaugum, och de har vittnat i rätten. Det handlar då primärt om den här efterfesten som du också nämnde, Linda, som hölls på i Skaugums källarvåning och där den första kvinnan misstänks ha blivit våldtagen. Vad vittnade de vakterna om? Vad berättade de?
Vad var viktigt där då, och som framförallt då försvarssidan, alltså Marius försvarare, tryckte mycket på, det är att den här kvinnan då, hon uppger att hon först hade hon ett frivilligt samlag med Marius på efterfesten, men som hon avbröt och hon tyckte att det liksom kändes lite för aggressivt och ja, men det kändes inte bra. Sen vaknar hon på morgonen ovetandes om då att han ska ha filmat henne och utsatt henne för någon slags övergrepp under tiden hon har sovit och tar då en taxi. Och det här menar försvarsadvokaten att om hon nu hade sovit så djupt eller varit drogad som hon själv har varit inne på, eller liksom, hur kunde hon då vakna strax efter att han stänger av sin filmkamera, vara så pass redig att hon kan gå ut och småprata med en vakt på Skaugum i väntan på taxi. Det här är några av sakerna som liksom försvarsteamet då lyfte upp liksom lite olika tidsaspekter som gör att de menar att de här våldtäkterna överhuvudtaget inte har varit våldtäkter. Samtidigt har ju kvinnan själv inte drivit det här på något sätt. Hon har ju inte anmält honom. Det var ju först när polisen hittade filmen på henne som hon då säger att hon ens blev medveten om att det här hade hänt. Så där trycker ju åklagarsidan på och sin sida liksom, att hon inte på något sätt har drivit det här. Att hon inte alls har haft någon ekonomisk vinning eller vinning i sitt kändiskap som försvarsadvokaten har varit lite inne på av det här, utan snarare tvärtom. Hon har inte kunnat jobba och hon har mått jättedåligt.
Jag vill bara flika in där just när det gäller våldet också, och för jag slogs mycket av att det är ju en kultur som han, som Marius har rört sig i, där det är jättefokus på sex, jättefokus på droger och fest. Och när det gäller just det här med strypvåld som du pratar om, Linda, så den debatten är ju, den är ju jättelevande här i Sverige också. Och man ska inte moralisera över strypsex, det ska inte göra, men det är ju värt att notera att den här debatten är levande. Och jag blev ganska chockad över att det är så vanligt i just de här kretsarna då kring Marius och den här partyeliten i Oslo. Och i den generationen, alltså det har vi märkt här i Sverige också. Att, och det har ju du också skrivit mycket om, Linda, just det här att det är ingenting ovanligt för de här människorna att ha den typen av sex.
Nej, jag håller med om att man inte ska moralisera vad folk vill göra i sängkammaren. Men just vad gäller strypsex så har ju till och med Socialstyrelsen varit ute och sagt att det här är livsfarligt. Vi gjorde en serie där vi intervjuade forskare och så vidare och rättsläkare om vad som händer i kroppen vid strypsex. Och det kan på bara några sekunder bli livsfarligt. Och vi märkte då i arbetet med den här serien hur det här har krypit ner i åldrarna. Och många tror att det beror på populärkulturen som, ja, med vissa tv-program som Euphoria och så vidare, där liksom strypsex då normaliseras och ses som någonting som killarna tror förväntas av dem och som tjejerna tror förväntas av dem. Fast det så snabbt kan bli livsfarligt, som sagt.
Mm. Det komplicerade då med sexualbrottsfall är att det ofta bara är två personer i rummet när brottet begås, och det ställer ju mycket höga krav på bevis och vittnesmål. Hur tror du att domarna resonerar kring de här då misstänkta våldtäkterna och övergreppen, Linda?
Ja, här är ju då den stora skillnaden, vilket ju inte är vanligt, att det finns filmer. Som ju Marius inte har förnekat att han själv har filmat, även om man säger att han inte minns alla de här tillfällena, så finns det ju faktiskt på film när han tar på nakna kvinnor som till synes är sovande, som inte har ögonen öppna och som inte rör sig. det här är ju väldigt ovanligt att ha den här, liksom, den här tydliga bevisningen i ett våldtäktsmål. Och jag tror att de här filmerna kommer väga väldigt tungt när rätten resonerar om det här är våldtäkt eller inte. Mm. Sen har ju inte vi fått se de här filmerna av naturliga skäl. De har ju spelats upp bakom stängda dörrar. Och försvarsadvokaterna å sin sida vill ju göra gällande att, liksom, att det kanske inte alls är som det ser ut. Att det snarare är liksom vissa av filmsnuttarna bevisar det motsatta, att deras klient är skuldfri, så att säga. Vi har ju inte fått se dem, så vi kan ju inte avgöra. Men det är klart att åklagarsidan har ju ändå, de här filmerna ligger ju till grunden för 4 av de här åtalen. Så det är klart att de anser i alla fall att det här är the smoking gun.
Mm. Norges samtyckeslag infördes 2025. De åtalspunkterna som gäller 4 fall av våldtäkt i det här fallet ska då ha skett mellan åren 2018 och 2024. Men Jenny, det pågår just nu ett annat fall i högsta domstolen i Norge som kan komma att påverka det här fallet.
Mm, det har ju nämnts i rätten också. Det är ju högsta domstolen där en misstänkt sovvåldtäkt då, där den misstänkta har penetrerat målsägande. Och på samma sätt då som Marius har då dokumenterat det med sin mobilkamera. Och det är klart att utfallet där kan ju få direkta konsekvenser till påföljden i Höjby-fallet. Det har man ju pratat om i den här rättegången.
Linda, kan du beskriva på vilket sätt då det kan få påverkan?
Det handlar ju om, de här kvinnorna, har de gett samtycke eller inte? Försvarssidan menar att de har gjort det indirekt genom att de från början har haft frivilliga samlag med Marius, för att han sen då inte har förstått att det här medgivandet har upphört. Så att just frågan om samtycke eller inte har ju varit av stort intresse i den här rättegången.
Mm. Okej, vi ska ta en liten kort paus nu av podden Kungligt, men vi är tillbaka alldeles strax. Då ska ni få höra vad Jenny och Linda upplever varit det mest upprörande under det som framkommit i rättssalen. Jenny, vad var ditt övergripande intryck från rättegången?
Ja, men jag tycker att det var bitvis svårt att lyssna då på de här vittnesmålen i tingsrätten i Oslo som kom ifrån kvinnorna. För mig var ju det här var den första rättegången om sexualbrott. Och både, alltså alla kvinnorna och även då Marius, de har ju verkligen fått vända ut och in på sig själva. De har delat med sig av ytterst privata saker om hälsa, sexvanor, sökhistorik på nätet. Det är videofilmer som visats upp, de pratar om relationer. Ja, men familjerelationer och då såklart då detaljer om de här misstänkta brotten. Det har ju varit en utmaning för alla inblandade, men framförallt för kvinnorna. Och sen en annan sak som också slagits av under rättegången, det är ju systematiken. De här misstänkta brotten, alltså att han har dokumenterat dem systematiskt, han har sparat dem systematiskt, det har jag reagerat på.
Vi ska väl också återupprepa att Marius är ju inte dömd för någonting än, utan domen meddelades i början då av juni. Han är misstänkt för det här. Men det har ju kommit kritik mot att den här rättegången då visat upp alldeles för mycket av det som du säger igen, av privata intima detaljer och så vidare, sexliv, preferenser, meddelanden. Jag hörde en norsk kvinna på stan säga, de hade gjort en sån här, kallas voxpop, man går ut på stan och ställer frågor till människor. Och då var det en norsk kvinna som då sa, är det nödvändigt att vi får reda på allt det här, alltså allmänheten? Vad säger du, Linda?
Det där är ju en svår avvägningsfråga. Det kan absolut vara så att vi i media har rapporterat en del saker som faktiskt inte är av allmän intresse, som kanske inte är nödvändigt. Men samtidigt så är det svårt att veta innan en rättegång är avgjord vad som är viktigt eller inte. Och här har ju sexuella preferenser ändå varit av stor vikt, med tanke på att Marius anklagas för att ha ett tillvägagångssätt, en sexuell preferens. Alltså åklagarmyndigheten har ju tagit upp mycket av hans sökningar som har varit bland annat på kvinnor som sover och blir våldtagna. Alltså den typen av sökningar av porr han gjort och tittat på. Så att de har ju försökt liksom föra in att det här är en del av hans sexuella mönster, att han tänder helt enkelt på att våldta sovande kvinnor. Medan det vill ju såklart han och hans försvarsadvokater helt dementera och menar snarare att de här kvinnorna har kastat sig på honom på grund av hans kändisskap. Att de liksom har tagit vinning av att synas med honom på, i olika sammanhang och på olika bilder. Så att det har ändå varit av en stor vikt i den här rättegången. Sen vad media har rapporterat och inte rapporterat, om vi har varit för närgångna eller inte, det lär vi nog snart få svar på. Det kommer nog historien döma oss för ganska tidigt, tror jag.
Linda, vad tycker du har stuckit ut från rättegången eller som varit upprörande på något sätt?
Nej, men som Jenny säger är det ju såklart de starka vittnesmålen från kvinnorna, som ju väldigt, även om vi inte vet om han är skyldig till, de här, till det han är anklagad för eller inte, så jag som har bevakat väldigt många fall av våld inom nära relation och våldtäkter, det kvinnorna beskriver är ju en karbonkopia på det man ofta hör. Alltså, dels vad gäller våld i nära relation, hur de har normaliserat det som har skett, hur de har försökt anpassa sig för att hålla hans humör i schack. Och vad gäller kvinnorna som då han misstänks ha våldtagit, så är ju väldigt mycket av den skam och skuld som de själva uttrycker över det som har hänt. Borde de ha liksom gjort något mer? Hur hamnar de i den här situationen? Hade de uppmuntrat honom? Kunde han verkligen veta att de inte ville? Alla de där frågorna är också så symptomatiska för hur kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp resonerar. Sen är det väl också hans generella kvinnosyn, om den nu stämmer. Alltså det som har målats upp i alla fall av hans generella kvinnosyn i förhandlingarna är ju ganska skrämmande. Det är lite som det Jenny pratar om, den inblick man har fått i han och hans vänners syn på sexualitet och strypsex till exempel. Alltså hur han pratar om kvinnor, hur han behandlar dem. Det har väl stuckit ut en hel del här, måste jag säga.
Okej, vi ska gå över lite då när det gäller Marius Borg-Höjby. Och han har ju suttit med i rättssalen varje dag i 7 veckor. Flera av kvinnorna har ju också då, som man såklart förstår eftersom de har vittnat, befunnit sig i rättssalen. Hur har det fungerat praktiskt, Jenny?
Ja, men man har ett system. Marius har alltid kommit in i salen före kvinnorna och han lämnar den inte förrän kvinnorna har gått ut. Och kvinnorna, de har hela tiden haft eskort av vakter och man vill såklart inte att de ska behöva komma för nära Marius. De har inte behövt sitta i samma medlyssningssal heller av förklarliga skäl.
Och hur, Linda, du som då precis också har kommit hem från tingsrätten de här senaste dagarna, hur har han agerat i rätten? Du var ju också där i starten av rättegången.
Ja, alltså den inleddes ju väldigt starkt, eller vad man ska säga. Jag trodde ju att han skulle vara så pass medietränad inför det här att han knappt skulle säga någonting. Men det började med att när han själv fick ordet att han gick till en ganska vildsint attack mot norska medier och medier i allmänhet och hur han har behandlats. Och det här är väl någonting som jag tycker har stuckit ut med honom och den här rättegången. Att han om och om återigen har återkommit till hur dåligt han har mått och hur illa han har blivit behandlad och att han nu är Norges värsta hatobjekt, att han har utmålats som ett monster. Men han har aldrig, vad jag har märkt, uttryckt någon sorg för målsägarnas skull. Och det är väl såklart naturligt med tanke på att han nekar till det mesta. Om man inte menar att någon är ett offer så vill man väl heller inte bemöta dem som ett offer. Men han har ju liksom, nej, men jag tycker det sticker ut att han har tyckt väldigt synd om sig själv, kanske med rätta. Och att han och hans försvarsteam väldigt mycket har riktat in sig på att liksom smutskasta kvinnorna i jakt på ett bättre ord. Och inte visat någon medmänsklighet kanske för det de går igenom.
Mm. Det var någonting, igen, vi pratade om det i förra poddavsnittet, det här med att det blev tydligt att Marius och Frogner-kvinnan fortsatt hade mycket känslor för varandra, att de hade lätt och nickat mot varandra och kastat blickar under förhandlingarna, och har varit så allvarligt så att domaren fick säga till dem att sluta. Samtidigt så fick vi veta den här då sista rättegångsveckan att relationen, den avslutades i rättssalen.
Mm.
Hur kan jag förklara det där?
Marius advokat, han gjorde ett uttalande där han sa då att Marius kände sig dumpad mitt under rättegången. Och det handlar om att Frogner-kvinnan fick en direkt fråga om relationen till Marius. Och då benämnde hon honom som sin ex-pojkvän. Och i och med det så stod det ju klart då att det finns inte något förhållande. Det är avslutat.
Mm. Och hur upplever du att Marius har varit i rättssalen då, förutom de här känslofyllda situationerna och det som Linda beskrev, att han inte så att säga, visat någon sympati eller på något sätt för de målsäganden?
Ja, men han har ju suttit ganska lugnt och stilla så. Suttit och antecknat eller ritat i ett block. Av och till så har han också suttit och skakat på ena benet eller pillat med ett armband. Jag kommer ihåg första rättegångsdagen. Då reagerade alla på att han höll ett armband som man trodde var ett radband. Och hela internet gick igång på det. Och nätets fulaste fiskar gastar såklart om att nu hade man en islamist i norska kungahuset. Bizarrt, totalt galet. Det här var ett armband med pärlor eller stenar på som han satt och pillade med. Men han har hela tiden haft någonting för sig, liksom kluddat i blocket, hållit på med armbandet eller skakat på foten.
En sak som det pratades väldigt mycket om i början av rättegången, det var de här illustrerade bilderna av de som deltar i rättegången. Marius har då ritats av, likaså advokaterna, efter man får då inte fotografera. Och det har varit en hel del diskussioner, i alla fall i början, om de här teckningarna. Någon vecka in i rättegången bröt Marius tystnaden om teckningarna via sina advokater. Då lät det så här.
Deras klient säger att han läser allt som är skrivet om han. Har han sagt någonting om tegningen av?
Ja, det har han.
Ja, har han sagt?
Faktisk. Det är fryktelig stygge.
Vad syns
det
om?
Jag, också, alltså jag vet ju att det är gammal, men jag syns det är gränser för hur illa man kan säga.
Men seriöst, är det det han har sagt?
Ja, vi har spökt lite, men det ser inte särskilt bra ut.
Ja, reportern frågar ju här. Er klient säger ju att han läser allt som sagt om honom. Har han kommenterat teckningen av honom? Och advokaterna John Christian Elden och Ellen Holager Andernäs, de skrattar lite och säger att det har de inte gjort. Att han då säger att de är fruktansvärt fula. Och när ytterligare en reporter frågar, men seriöst, är det det han har sagt? Så svarar advokaten, ja, vi har pratat lite och det ser inte särskilt bra ut. Och Holager Andernäs säger också att jag vet att jag är gammal, men det finns gränser för illa man kan se ut. Så de skämtar ju lite om det här också, att de här teckningarna kanske inte är tjusiga.
Och tecknaren heter då Ane Hem, och jag minns att du gick ju in och tittade på hennes Instagram och konstaterade lite att det är så hon tecknar.
Ja, hon gör ju sitt allra bästa, det här är hennes stil. Så här målar hon det mesta som hon tar sig an. Så det är inte så att den här konstnären bestämt sig för att nu ska jag göra mörka och dramatiska teckningar bara för att det är en rättegång om Marius, utan det här är hennes stil.
Förra veckan så höll Marius Borg Höjby ett spontant tal för rätten där han berättade då, Linda du var inne på det, hur dåligt han mår av anklagelserna mot honom och allt det som skrivs i media om honom. Han sa då bland annat att det medietryck som har varit har suddat ut mig som människa. Jag är inte längre Marius, jag är ett monster, sa han. Och statsadvokaten då, Sture Henriksbö, startade sitt anförande i måndags den här veckan då med ett uppmärksammat uttalande. Och så här sa han då.
Marius Borg Høiby är icke ett monster. Ingen av oss är det. Vi är alla människor med gott och ont. Han ska inte dömas för vem han är, men för vad han har gjort. Och de 40 postene i tiltalbeslutningen, det er handlinger. Handlinger som vi har ført bevis for at han skal ha gjort, og som retten nå skal vurdere. Hvis retten kommer til at han er skyldig i alle eller noen av disse postene i tiltalbeslutningen, så skal retten dømme han, og da må han stå til ansvar for de handlingene.
Sturla Henriksbø säger då att Marius inte är ett monster, att han inte ska dömas för den han ska dömas för det han har gjort.
Ja, men det är väl kloka ord, tänker jag. Och så vill han väl säkert lite grann ta udden av det här uttalandet som Marius tidigare då hade lagt fram också, det här om att han utmålas som ett monster. Jag vet att Marius också sa i det här uttalandet att han har reagerat så starkt, han känner sig paranoid. Så fort han hör en bil som närmar sig så vill han kolla, är det en polisbil? Kommer han få hämta mig? Han har panikångest, säger han. Han lider av PTSD, djup depression och stark social ångest. Och det här ska då ha kommit från händelserna och rättegången.
Men Jenny, det är ju ändå så att Marius har ju varit väldigt kraftigt bevakad under väldigt många år. Han var väl 3 år när han då kom in i, vad ska man säga, den kungafamiljen. Och jag har ju sett bilder alltifrån när han konfirmerades till det ena och det tredje genom alla år. Har han inte lite rätt i det här då?
Ja, men både och skulle jag vilja säga. Och medierna, jag har ju pratat med många norska kollegor och flera av dem har ju sagt att kanske borde de ha varit mer på att skriva om hans vilda liv. Kanske hade det förändrat någonting. Jag pratade med Caroline Wagle som hovreporter i Norge, och hon menade på att de har ju känt till mycket och kanske inte skrivit allt. Så jag hörs tidigare chefredaktör. Han har ju också sagt att ja, men kanske att han möjligtvis ångrar att det inte skrivits mer om Marius. Så jag skulle vilja säga att på ett sätt har han varit mycket välbevakad och intensivt, men på ett sätt inte, för han har ju också då kanske kommit undan med många saker som inte blivit rapporterade om i pressen.
Mm. Han har ju också sagt, Marius, att han läser allt från tidningar till skvaller och ser nyhetsrapporteringar. Han sa även att han förlorat sitt sociala nätverk och att folk undviker honom. Han har bett polisen om att få tillbaka sitt Instagram-konto så att han kan hålla kontakt med då utländska vänner, men att han av någon anledning inte får tillgång till Instagram. Linda, kan du beskriva hur fungerar det här med mobil, dator och internet när man sitter häktad?
Jag tyckte det var lite konstigt det han sa faktiskt, att han har läst allt. Jag vet inte om han menar innan han blev häktad den här sista gången, eller om han menar under tiden han har suttit häktad. För att om det är som i svenska häkten så får man ju, har man ju inte tillgång till mobil eller dator eller iPad när man sitter häktad. Man kan ibland få titta på sin försvarares dator, men då ska det ju ha med utredningen att göra, och man kan få ringa vissa förbestämda nummer. Till exempel sin advokat har man alltid rätt att ringa. Och man kan få till exempel ha videosamtal om man ska prata med frivården och sådär. Men det är klart att han har väl sett på tv i häktet, har han väl säkert kunnat se rapporteringen om sitt fall. Men jag har ändå lite svårt att förstå hur han ändå skulle hålla kontakt med sina utländska vänner nu när han sitter häktad.
Jag blir också lite förvånad över att han säger att han läser allt ifrån, ja, men titta på tv, tidningar, läser skvaller. Det känns väldigt maniskt, tycker jag. Också när man är i en sån svår situation kanske man inte vill eller behöver ta in allt, för det blir ju en dubbel påfrestning.
Möjligtvis är det ju så, precis som Linda säger också, att det kanske var tiden innan, alltså de senaste åren. Eller?
Ja, troligtvis.
Okej. Marius har ju då berättat att han inte mått så bra. Jenny, du nämnde det där. Han har själv berättat i ett uttalande för rättegången att han då kämpat med fler diagnoser sen han var liten, samt att han har ett missbruk. Och i ett uttalande som gjordes i slutet av vecka 6 så berättade han om sin situation med PTSD, paranoia, djup depression och social ångest. Hur förhåller sig domarna till en sån information, Linda? Eller gör de det överhuvudtaget?
Nej, alltså det som rätten ska förhålla sig till, det är ju ifall en person anses ha en så pass allvarlig psykisk störning att det har påverkat att man har begått brotten, eller att man fortfarande lider av det med tiden för undersökningen. Här finns väl ingenting som tyder på att Marius har sådana djupa problem att han inte kan anses vara tillräknelig för sina handlingar. Det är klart att de kan väga in ifall du har en störning som påverkar din impulskontroll och så vidare. Men här tryckte ju även åklagarsidan på i sina pläderingar att han, med tanke på att han har filmat de här övergreppen då, till exempel, som han misstänks för, så har han ju haft väldigt mycket tid att besinna sig, att liksom avbryta sina handlingar, och att de här filmerna snarare visar på en person som inte har något intresse av att avbryta.
Mm. Vi ska komma in om en liten stund på ett antal lyssnarfrågor som har kommit in, och vi ska även gå in på hur kungahuset eventuellt, eller hur de då kommer reagera på en eventuell fängelsedom. Men Linda, skulle du kunna bara, vad är det som talar för försvarssidan och för Marius Borg Höjby?
Ja, om man ska gå på först vad de olika sidorna liksom har pläderat för, så anser ju då åklagarsidan att han bör dömas till 7 år och 7 månaders fängelse. Medan hans försvarssida då, de menar att den samlade brottsligheten, om han döms för den, som de menar att han är skyldig till då, vill säga grovt narkotikabrott, olika trafikförseelser, och han har ju även erkänt visst våld mot Frogner-kvinnan, så kommer man upp i ett straffvärde på ungefär 2 år. Så det är en ganska stor skillnad i påföljd som de båda sidorna yrkar för. Det som talar för försvarssidan, ja, vad gäller våldtäkterna så är det kanske inte jättemycket som talar för Marius sida där, med tanke på att det här finns på film, även om vi nu då med brasklappen inte har sett filmerna. Vad gäller våld i nära relation gällande Nora Haukland, så är det lite svårt. Det här är ett erkänt jättesvårt, svår brottskategori att få någon dömd i. Alltså våld i nära relation sker ju ofta bakom hemmets liksom stängda dörrar. Det finns nästan aldrig några vittnen. Det är sällan så att den som blir utsatt för det här våldet i stunden man blir utsatt har sinnesnärvaron eller ens möjligheten att sätta på en filminspelning och filma alltihop. Det är sällan som gärningsmannen själv erkänner eller har liksom att det finns något skriftligt bevis på att han har begått de här liksom gärningarna. Så den Det kan bli svårbedömt, för där handlar det helt om hur rätten bedömer hennes rädsla eller deras relation. Åklagarsidan visade ju upp massor med sms mellan henne och Marius som de menar visar på att hon var rädd för honom och att han slog henne. Medan försvarssidan läste upp ur samma sms-tråd men andra meddelanden som de visar tvärtom, att det här var ett kärleksfullt förhållande på lika villkor där när man bråkade så var det lika mycket bråk från bådas håll.
Vi tar några snabba lyssnarfrågor här. Kommer Marius Borg-Höjby vara fortsatt frihetsberövad tills dess att domen faller eller släpps han i väntan på domen?
Av allt att döma det vi har sett hittills så kommer han fortsätta sitta häktad. Han begärde ju för bara en och en halv vecka sedan nu att bli försatt på fri fot, men det sa ju rätten nej till. Och när rättegången igår avslutades så förblev han ju häktad, så att mest troligt kommer han sitta häktad tills domen kommer. Och där säger de norska kollegorna att det är inte som i Sverige att dom faller efter 2 veckor. Utan här kan det dröja fram till sommaren. Till juni pratar man om innan dom meddelas. Mm.
Om han får en fängelsedom, kommer han då att kunna räkna av den tiden han sitter i häktet likt i Sverige?
Ja, det är samma regler där. Och sen så har det spekulerats mycket i var han kommer hamna om när han hamnar i fängelse. För i fängelse kommer han med största sannolikhet att hamna, med tanke på att han faktiskt har erkänt flera brott som har fängelse i straffskalan. I Norge verkar man inte ha som i Sverige, för i Sverige så har vi ju vissa anstalter som är speciella för personer som har begått sexualbrott exempelvis. Just för att ofta kan andra intagna se ner på folk som har begått sexualbrott och de kan därmed bli utsatta för våld och så vidare. Så att man sätter dem på en särskild anstalt för deras säkerhet, men också för att de ska kunna få rätt vård för att inte återfalla i brott. I Norge har man inte riktigt samma anstalter, men däremot så har man till exempel då som Ila-anstalten där Anders Behring Breivik sitter sedan många år. Det är en högsäkerhetsanstalt som har vissa avdelningar anpassade för högriskfångar. Alltså, och det betyder inte att Marius är högrisk, att han kommer begå våld mot andra fångar. Men jag kan tänka mig att man kommer bedöma att det är en hög risk att andra utsätter honom för våld eller påtryckningar.
Mm. Kan han få mängdrabatt för att det är så många åtalspunkter, undrar Jossi?
Ja, mängdrabatt blir det precis som i Sverige. Att Norge har precis som Sverige inte det amerikanska systemet. Det vill säga att du kan dömas till 400 år i fängelse om man plussar på alla. Liksom, om du döms för massa åtalspunkter, och då plussar man på liksom, straffet på alla de här. Och det kan gå upp i 400 års fängelse. Det har ju inte vi i Sverige och Norge, utan här döms man oftast för det allvarligaste brottet som man är åtalad för, alltså den påföljden. Och här har man ju då gått igenom, det gjorde både åklagarsidan och försvarssidan, gick ju igenom under flera timmar liksom, hur man tycker att de här olika straffrabatterna ska räknas in, och hamnade då åklagarsidan då på 7 år och 7 månader och försvarssidan på 2 år.
Linda, jag vet att du ska lämna oss alldeles strax, men en sista fråga till dig innan du lämnar oss. Det är, kan du berätta lite om vad som händer nu och vilka utmaningar har då domarna i att kunna komma fram till en dom sen så småningom i juni?
Ja, det här är ju en rättegång som har pågått i 28 dagar. Det har varit väldigt många vittnesmål. Det finns ganska få smoking guns, nu är jag inne på det igen, men om man ska bedöma ett fall som väldigt lättbedömt till exempel, det kan ju vara att gärningsmannens DNA finns på mordvapnet som även har mordoffrets blod på sig. Ja, men det gör ju någonting mycket lättare till exempel. Eller att det finns på film, den här misshandeln inom nära relation. Då blir det också mer lättbedömt. Här är ju väldigt mycket sådana bedömningar som rätten behöver göra utan den formen av stödbevisning. Alltså, hur mycket väger en väninnas vittnesmål? Hur tungt väger det när hon säger att ja, men min väninna verkade förändras vid den här tidpunkten? Hur tungt väger det mot andra saker? De här textmeddelandena mellan Nora och Marius. Det är ju hur man läser dem. Kommer de läsa dem med liksom erfarenheten av hur våld i nära relation kan se ut? Eller läser de dem med andra glasögon? Alltså det här kommer nog vara ett svårbedömt fall på många punkter för rätten, tror jag.
Okej, stort tack Linda Hjertén, Aftonbladets krimreporter. Du ska lämna oss nu, men jag och Jenny sitter såklart kvar i podden. Vi har fått lite fler frågor som jag tänkte du kunde ta dig an då, Jenny. Det här är från Arvid. Jenny, vet du om Mette-Marit hade någon inblick i hur Marius liv såg ut med fester, alkohol, knark och kvinnor?
Håkon har ju svarat på den frågan och han har sagt att de har känt till det som Marius har berättat för dem. Sen vet vi också att flera av de här flickvännerna, bland annat Dora Haukland och vi vet några fler också, faktiskt har kontaktat Mette, Marit och Håkon. Och enligt deras utsagor då så har de i stort sett bönat och bett om att Marius ska få hjälp, att han behöver komma in på rehab, att hans missbruk är så pass allvarligt. Någon av de här kvinnorna har ju sagt att hon kände inte att hon fick något riktigt gehör ifrån Mette, Marit och Håkons sida. Men jag tror ändå man kan konstatera att jag har svårt att tro att Mette, Marit kände till allt som har kommit fram i rättegången nu till exempel. Man har ju inte, det här är en vuxen man, det är hennes son, men han är en vuxen man. Det är klart att hon inte har insyn i varje detalj i hans nattliv, partyliv, drogvanor, sexvanor. Det har hon ju inte haft.
Mm. Okej, på tal då om Mette Marit, kronprinsessan. Hon har inte genomfört några officiella uppdrag under den här tiden. Det var ju meningen att hon skulle medverka under ett statsbesök nästa vecka när då belgiska kungaparet kom till Oslo. Det stod med i den kungliga kalendern, men i onsdags då så kom beskedet att hon inte medverkar. Men som vi pratade om inledningen i det här poddavsnittet, det är ju då Mette Marit har ju då idag gått ut och det har publicerats en intervju på NRK när det gäller då Epstein-filerna. Men om vi går tillbaka till ämnet när det gäller Marius, den här rättegången, hur kommer kungahuset i Norge att hantera då en eventuell fängelsedom? Han är ju fortsatt misstänkt, han är inte dömd, vi måste verkligen återupprepa det. Men hur kommer de reagera och agera utåt om det blir en fängelsedom?
Jag tror man gör något slags uttalande. Det här är en medlem av kungafamiljen. Jag tror man måste klargöra hans roll i kungafamiljen. Man måste klargöra hur man ser på. Det här är den första medlemmen av kungafamiljen som hamnar i fängelse i modern tid. Det här är ett ungt kungahus. Den här släkten har suttit på tronen sedan 1905 när Norge då när unionen upplöstes mellan Sverige och Norge. Så att när vi pratar modern tid så är det den här tidsperioden jag menar. Det här är unikt och självklart kommer man inte lämna detta osagt. Det kommer komma någon slags kommentar.
Okej, vi kan då förvänta oss en dom i den här rättegången och i början av juni. Vi rundar nu av det här. Det är ett extra avsnitt av podden Kungligt. Vill ni så finns det många fler avsnitt att lyssna på. Ni hittar dem där poddar finns, men också självklart på Aftonbladet. Vill ni komma i kontakt med oss, med Jenny och Alexandersson eller mig, Maria Bjaring, Kungligt-redaktionen, så skicka in frågor till mejladressen kungligt@aftonbladet.se. Ska vi säga så för idag?
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.